Riktade attacker mot olje- och gasanläggningar i Mellanöstern knuffar världen in i en ny energikris. Samtidigt får Sveriges regering kvittot på sin klimatpolitik. Regeringen har försämrat möjligheterna för Sverige att ställa om i tid, säger deras eget expertråd. Enligt dem skulle Sverige stå starkare i kriser som denna om vi bröt det fossila beroendet. 1970-talets oljechocker visade att det är möjligt att vända skutan även när det stormar som mest. Du lyssnar på Klotet, jag heter Marie-Louise Kristola. Ja, vi är inne på sluttampen nu för Tidöregeringen som ju nyligen fick väldigt skarp kritik för sin klimatpolitik, eller hur, Harald Andersson?
Ja, deras klimatåtgärder räcker inte till. Det konstaterar Klimatpolitiska rådet i sin färska rapport. De skriver att med regeringens politik når vi varken våra nationella eller EUs klimatmål till 2030 och 2040.
Tuff kritik mot regeringen ännu en gång alltså. Men den vikarierande klimatministern var inte ens på plats för att ta emot rapporten.
Nej, precis. Romina Pourmokhtaris vikarie, Johan Britz, han var inte på plats. Och Pourmokhtari själv var inte med på plats förra året heller. Så hon bröt traditionen då genom att tacka nej till att komma. Men i år så var istället Johan Britz statssekreterare Helena Dyrssen på plats för att ta emot rapporten.
De hos oss som har haft möjlighet att titta lite på era förslag instämmer ju i de slutsatser som ni gör. Och det kommer ju alltid vara så, att, tror jag, att den här typen av rapporter också är ju inte enbart ros åt regeringens arbete, utan det är ju också en del ris och framförallt en väldigt värdefull inspiration och tankar för framtiden. Och det tycker jag just i år att det är en väldigt bra del av det som finns med.
Inte bara ros till regeringens klimatpolitik, säger Helena Dyrssen. Det var väl egentligen mest ris, va?
Precis, det var ju väldigt mycket ris. Mm.
Och klimatfrågan känns ju som en het potatis som ingen i regeringen verkar särskilt sugen på att prata om. I alla fall den här rapporten då från Klimatpolitiska rådet.
Ja, men lite så. Jag försökte ju få tag på klimatminister vikarien Johan Britz för en intervju här till Klotet. Men vi fick nej, han hann inte. Vi fick tre rader på mail. Det kommer vi in på lite senare. Jag kände mig då lite frustrerad. Men då när jag satt och käkade lunch på ett ställe nära radiohuset så fick jag syn på själva statsministern Ulf Kristersson. Då tänkte jag att äntligen får jag en kommentar från högsta ort, och det lät ungefär så här. Hej Ulf Kristersson, Harald Andersson, Sveriges Radio Klotet.
Yes, som är sant du.
Får jag fråga en snabb fråga? Klimatpolitiska rådet kom med en rapport igår.
Jag gör inga intervjuer just nu.
Inga alls?
Prata med pressekreterare.
Okej, okay. Men de kallar er politik otillräcklig. Ja, jag råkade alltså springa på Ulf Kristersson och han är då på väg mot en karuselldörr då jag ställer den här frågan. Och då får han lite bråttom och han gör då som man gör ibland när man blir lite stressad i en karuselldörr. Han skyndar framåt för snabbt så att karuselldörren stannar. Så han fastnar där med sin livvakt i 5-10 sekunder. Så jag lyckas då få fast Sveriges statsminister i en karuselldörr, men jag får alltså tyvärr inget svar på frågan ändå.
Men det var ju ett snyggt försök.
Ja, ett försök.
Vikarierande klimatminister Johan Britz, han skriver i alla fall att han inte håller med om Klimatpolitiska rådets kritik. Att regeringens samlade politik alltså skulle ha försämrat möjligheten att nå de svenska klimatmålen som alla riksdagspartier numera ställer sig bakom. Utan tvärtom skriver Britz att regeringens satsningar på kärnkraft, de olika förenklingar som gjorts för de som vill göra gröna satsningar och den svenska regeringens klimatarbete i EU har gjort det möjligt att nå det långsiktiga klimatmålet. Mattias Fridahl, klimatforskare vid Linköpings universitet och ledamot i Klimatpolitiska rådet. Välkommen.
Tack så mycket.
Ännu ett år då regeringen väljer att inte låta någon minister ta emot er rapport på plats. Vad tänker du om det?
Ja, det får ju vara upp till regeringen vilka representanter de väljer att skicka till de här presentationerna naturligtvis. Men ja, mycket mer än så kan jag egentligen inte säga med Klimatpolitiska rådets hatt på huvudet så att säga. Vårt mandat är att utvärdera hur står sig regeringens samlade politik i relation till de klimatmål vi har tagit i Sveriges riksdag.
Mm. Vi ska ju få höra nu mer om vad ni har sagt, men du, det här svaret som Johan Britz ger här på er kritik, han håller inte med.
Nej, precis. Så tar vi tillbaka det till Dyssens då, ris och ros, så är ju det här faktiskt just de tre punkter där vi i rådet ger lite ros till regeringen och säger ja, men det är förbättrade möjligheter för kärnkraftinvesteringar. Sverige har stått upp väl för EUs klimatpolitik i den här mandatperioden.
Mm.
Och det är dessutom tillståndsprocesserna har blivit effektivare. Så att det stämmer ju. Sen så väljer ju Brits då att bortse från allt det ris vi också ger. För det är ju faktiskt så att förutsättningarna att nå klimatmålen nu är sämre. Särskilt då för klimatmålen till 2030. Tittar vi på lite sikt då 2045 så har man slutit gapet lite grann. Man har kommit en bit på vägen genom de här initiativen som har tagits. Men det är fortfarande ett väldigt, väldigt stort gap till det målet också.
Mm. Men du, snart ska ju en ny regering ta sig an klimatfrågan. Den här gången har ni granskat inte bara året som gått utan även effekten av politiken under hela mandatperioden, alltså under de senaste 3,5 åren. När jag läser det här så tycker jag det verkar som att ni menar att regeringen lämnar över väldigt mycket klimatjobb att göra till nästa regering.
Så är det ju rent konkret eftersom 2030 är precis runt dörren. Det är bara en mandatperiod kvar tills vi är vid klimatmålet. Så att väldigt mycket behöver göras på väldigt kort tid för att vi ska kunna nå de här målen. Det är inte så att det inte går, men det behöver jobbas väldigt hårt, väldigt snabbt.
Men det går fortfarande att vända skutan rätt alltså?
Det går fortfarande, ja. Men det kommer att bli mer kostsamt än om vi hade gjort det här mer städat under en längre period. Hade vi hållit i och fasat ur mer långsamt men stadigt så hade vi varit i en bättre position nu att göra det här till en lägre kostnad.
Mm. Det där med att det vore klokare att inte skjuta upp, fortsätta att skjuta upp omställningen bort från fossil energi, det har du tittat på lite grann, Harald.
Ja, vi kollade på en rapport från Svenska klimatpolitiska rådets systerråd i Storbritannien. De släppte en undersökning nyligen där man kom fram till att en prischock på fossilbränslen som är lika stor som den som var 2022 vid Rysslands storskaliga invasion av Ukraina. En sån prischock, det är större merkostnader från en sån prischock än vad det skulle kosta att ställa om Storbritanniens hela ekonomi till netto noll 2050. Det ger ju en fingervisning om hur mycket det kostar att fortsätta förlita sig på fossilt snarare än att ställa om.
Ja, men precis. Alltså det handlar ju om den direkta effekten av de här prischockerna naturligtvis, att det plötsligt blir väldigt bekymmersamt för ekonomin att hantera en ökad bränslekostnad. Så att kan man komma loss från det beroendet så sparar man ju mycket pengar. Men sen handlar det också om uteblivna kostnader för klimatskador. Alltså sänker vi utsläppen till atmosfären, då minskar också skadorna och då får vi mindre effekter på våra samhällen. Det handlar också om att ett klimatomställt samhälle är mycket hälsosammare. Så samhällsekonomiskt så blir effekten positiv också av att vi rör oss på ett hälsosammare sätt, vi äter hälsosammare och vi befinner oss i en lugnare miljö. Så att alla de här liksom kombinationen av alla de här effekterna gör att man sparar väldigt mycket pengar på klimatomställningen.
Mm. Och nu är vi ju där igen. Alltså idag så kom en rapport från internationella energiorganet IEA som säger att energikrisen nu till följd av oroligheterna i Mellanöstern, den är värre än oljekrisen på 1970-talet.
Ja, och det visar ju återigen på vilka stora nyttor det är med att röra sig bort från fossila bränslen och inte sitta i knät på de diktatorer eller ekonomier som ska förse oss med det fossila. Då. Så att det är verkligen ett argument för klimatomställning, inte mot klimatomställning.
Men om vi tar det här från början då, Harald, vi kan ju börja med att titta på de löften som tog vår nuvarande regering till makten.
Regeringen föreslog idag flera saker som ska göra det billigare för de som har bil. Bland annat ska det bli billigare att tanka.
Ja, man gjorde ju flera saker, men en av de största var väl det att man sänkte reduktionsplikten. Alltså hur mycket biodrivmedel som måste blandas in i bensin och diesel. Och det här gjorde det då billigare att tanka. Och det här var ju Helena Dyrssen också inne på när hon tog emot klimatpolitiska rådets årsrapport. Hon menar att det var ju en av orsakerna till att utsläppen sett ut som de har gjort under de här snart 4 åren.
Den stora förklaringen till att det, så att säga, ni säger att det har varit svaga styrmedel, hattig politik under den här mandatperioden, det handlade ju om den situationen som var när regeringen tillträdde 2022. Då låg oljepriset eller dieselpriset på närmare 30 kronor liten, och den tillträdande regeringen kände att en viktig uppgift från väljaren som de hade fått var att se till att det skulle bli billigare att tanka, och det lyckades man ju med, kan man säga. Men effekten tyvärr har ju blivit att utsläppen framförallt under 24 har ökat.
Ja, hattigt och ryckigt, och hon låter ju inte helt nöjd det här, Mattias Wihlborg.
Nej, och det kanske speglar just den situation vi är i, att det har blivit mycket svårare att uppfylla våra klimatmål, och vi verkligen behöver göra kraftfulla åtgärder för att nå tillbaks till den bana som tar oss till målen.
Mm. Men regeringen levererade ju verkligen på sina vallöften, det måste man väl säga. Jag menar, priset vid pump, som man brukar säga, har ju sänkts rejält.
Ja, men precis. Och där finns det också ett ansvar från eller i politiken att faktiskt förklara klimatproblematiken eller klimatbehovet av klimatpolitik som någonting mycket bredare än vad det kostar att tanka vid pump, alltså vad bensin och diesel ska kosta för någonting. Och till exempel då, om vi kopplar tillbaka till den här utredningen eller rapporten som klimatpolitiska rådet i Storbritannien precis gjorde, att förklara att nyttorna med omställningen är väldigt mycket större än kostnaden för till exempel de som då fortfarande kör fossilbil.
Och tycker ni inte att regeringen har gjort det?
Nej, men du nämnde själv valrörelsen förra gången. Alltså i valrörelsen när klimatpolitiken kom på tal, så blev det väldigt mycket pris vid pump. Och reducera klimatpolitiken till den frågan är inte ansvarsfullt.
Mm. Och det är alltså de här åtgärderna på transportområdet, Harald, som är den stora orsaken till att Sveriges utsläpp inte är i linje med vad som skulle behövas för att klara våra klimatmål.
Ja, precis. I de övriga sektorerna så har ju utsläppen fortsatt att minska under mandatperioden. Förutom då el, fjärrvärme och arbetsmaskiner mellan 2023 och 2024, där är någon liten höjning. Men annars har ju de andra sektorerna i samhället minskat sina utsläpp.
Men det handlade ju inte bara om sänkt reduktionsplikt, det har vi ju hört mycket om. Men det var ju också så att man sänkte bränsleskatterna, och samtidigt så tog regeringen bort bonusen för de som köpte elbilar. Vad fick det för effekt, Mattias?
Alltså den direkta effekten av att sänka reduktionsplikten är kraftigt ökade utsläpp. Och det är ju en effekt av att man helt enkelt tar bort biobränslen, och då blir andelen fossilt i drivmedlen högre. Det får effekt omedelbart, och det ledde till att utsläppen mellan 2023 och 2024 ökade med nästan 20% i transportsektorn. Det berör också arbetsmaskiner, eftersom man driver väldigt mycket arbetsmaskiner med diesel. Så att det är en direkt effekt. Sen får vi en mer dynamisk långsiktig effekt. Alltså när vi sänker pris på bränslen, fossila bränslen, gör fossila bränslen mer konkurrenskraftigt relativt alternativa sätt att transportera sig på, eller alternativ, alltså elbil exempelvis då. Och i kombination med att man tar bort bonus till elbil, gör ju att man blir mindre benägen också att investera i elbilar när man tänker kring ett nybilsköp, eller också mindre benägen att transportera sig kanske kollektivt eller på andra sätt då.
Så kan man säga att regeringens politik sammantaget har gynnat de som vill fortsätta att köra bensin- och dieselbilar, men missgynnat de som ville byta till eldrift?
Vi kan åtminstone se att takten i nybilsförsäljningen, alltså andelen elbilar i nybilsförsäljningen, har stannat av, och vi har halkat efter i elektrifieringen i transportsektorn relativt våra grannländer i Norge och Danmark till exempel. Så att om det är en direkt effekt av de här olika styrmedlen eller inte, det är svårt att avgöra, men förmodligen är det åtminstone en delvis förklaring då.
Mm. Men sen så backade man lite på några av de här förslagen, va?
Ja, men precis. Man ökade ju sen reduktionsplikten igen sommar 2025, och elbilsbonusen poppade upp igen.
Ja, men precis. Och då har man ju då dels ökat reduktionsplikten, inte till samma nivå för diesel som tidigare. Alltså man gick från över 30% ner till 6%, upp till 10%. För bensin så har man då gått från drygt 7% ner till 6% och sen nu upp till 10%. Dessutom så har man ändrat reduktionsplikten så att det numera också går att uppfylla den plikten genom att förse då elbilar med el vid offentliga laddstolpar. Så att den exakta effekten av den här förändringen i reduktionsplikten är svår att förutspå.
Och så har man då, tar man bort en elbilsbonus och sen så lägger man till en ny elbilsbonus igen. Alltså, hur ska man förstå det här? Det verkar ju väldigt ryckigt.
Ja, men det är ryckigt, och ryckighet är ju inte bra generellt sett för klimatomställning eller alla de beslut vi ska göra. Både i industrin naturligtvis, där det är väldigt, väldigt stora investeringsbeslut som man måste fatta på god grund. Men också för oss människor i samhället som ska då investera i olika sätt att transportera oss.
Men vad är förklaringen till att man gör så här, att regeringen har valt att göra så här?
Ja, men det är för att vi helt enkelt inte har någon som helst chans att nå klimatmålen om vi inte gör någonting åt den situation vi hamnade i när reduktionsplikten sänktes och skatt på bränsle sänkte, så att vi måste göra någonting, och då är det här ett sätt att försöka komma tillbaka på banan.
Okej, så man tog bort någonting och sen såg man att effekterna blev för negativa på utsläppen, och då återför man?
Ja, de blev också större än förväntat, än vad regeringen förväntade sig.
Och nu när vi spelar in på måndag så kommer nya besked igen. För bara några timmar sedan så kallade regeringen till presskonferens med anledningen av kriget i Mellanöstern och de rusande energipriserna som det här leder till.
Vi har också sett en rätt dramatisk sänkning av bränslepriserna, som ni vet, de senaste åren. Trots att världsmarknadspriset nu stiger igen på grund av kriget i Mellanöstern. Hade den gamla reduktionsplikten och de gamla skatterna fortsatt gälla, så hade priset idag vid pump varit 5 kronor högre än det är just nu. Det är rätt viktigt för alla som nu tycker att det är oroande att varje tank stiger i kostnad på grund av det som händer i Mellanöstern.
Statsminister Ulf Kristersson, utan de här åtgärderna som vi nu har diskuterat, det som regeringen har gjort alltså under mandatperioden för att sänka priset på bensin och diesel, utan de åtgärderna så hade priset vid pump idag varit 5 kronor högre än det är just nu. Och nu kommer då ytterligare en kris och sätter svensk ekonomi på prov. Ja, det är först bara det här, den här beskrivningen, alltså, vad tänker du om det?
Alltså, hade vi haft tydligare prissignal bort från det fossila, så hade vi stått också robustare i den här krisen. Då hade vi kunnat klara av den bättre. Så att det är återigen ett argument för att vi måste bort från vårt beroende av fossila bränslen. Sen kan det naturligtvis finnas behov av att kompensera svaga utsatta grupper eller grupper som drabbas extra hårt i den här omställningen. Det är inte säkert att det bästa sättet att göra det på är att sänka det som faktiskt skapar beroendet eller skadar oss till att börja med, alltså priset på de fossila bränslena, utan då kanske man ska rikta stöd på andra sätt till sårbara grupper så att de klarar av den här omställningen. Det gör ju i sin tur då att när man tänker kring vad man ska, vilka beteenden man ska ha eller hur vi ska investera för att komma bort från det här, så är signalen väldigt tydlig. Vi kommer inte att lätta på trycket på det här som skadar oss, utan vi kommer i så fall att stötta er på andra sätt.
När vi nu då ser oro i omvärlden som återigen påverkar inte minst drivmedelspriserna på ett sätt som får stora konsekvenser för alla egentligen som är beroende av bilen på olika sätt. Därför så är vi nu beredda att göra i ett första steg allt vi kan för att få ner priserna vid pump.
Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson, han sa här att med den här första sänkningen av bränsleskatten som regeringen kan göra nu, så kommer bensinen att bli ungefär 1 krona billigare och dieseln 40 öre billigare.
Det kostar ungefär lite drygt 1,5 miljard att göra på det här sättet. Men, och det som också är kanske det allra viktigaste beskedet här nu, det är att vi också tar höjd för att det här skulle kunna bli en långvarig situation där vi kommer att se förhöjda priser på drivmedel under en längre tid.
Regeringen kommer också ansöka hos EU-kommissionen om att få sänka skatten med ytterligare 3 kronor under en 6-månadersperiod. Låter ju som att det är någonting som de vill göra tillfälligt då.
Ja, och det här behöver ju vara tillfälligt naturligtvis, annars så är det ju ännu svårare i förlängningen att nå våra klimatmål.
Vi går fram med ett starkt elstöd. Därutöver kommer vi sänka skatten på bensin och diesel till EUs miniminivå. Så att de som är beroende av bilen för att kunna köra barn till träning eller till jobbet ska få ekonomin att gå ihop.
Men om man nu tänker exemplet barn till träning, alltså att det är det vi har ett behov av, att skjutsa våra barn till träning med våra fossilbilar, då kanske det har varit bättre då att ge ett riktat stöd till barnfamiljer, jag vet inte, barnbidrag eller något liknande, så att man kan ta höjd för och kunna skjutsa till träningen i alla fall. Eller spara en peng och kunna göra någonting annat för den pengen om man väljer ett annat sätt att transportera barnen till träningen på. Olika människor har olika avstånd till träning och så vidare. Det finns säkert massa olika lösningar, men att man ger den här signalen att det är omställning som behövs, inte fortsatt fossilberoende.
Mm, så du menar att istället för att sänka priset på bensin och diesel så skulle man kunna se till att ge andra ekonomiska stöd på helt andra områden eller sänka priset på annat som kompenserar för det här?
Precis, så att vi kommer åt själva orsaken till de här problemen, inte symptomen.
Men du, Liberalernas Simona Mohamsson, hon hade också ett budskap där hon berättade att elbilspremien som man ju har infört igen då, den kommer att få ytterligare 100 miljoner kronor i år.
Sverige är både stad och land. Då krävs en politik som håller oss samman, i synnerhet när det kommer till klimatpolitiken. Det handlar även om trygghet. Genom att ställa om och bli mer beroende av el och mindre beroende av oljeprischocker och stigande priser på bensin och diesel.
Så då går den från 400 miljoner under 2026 till 500 miljoner i stöd. Och det ska ju då gå till hushåll med lägre inkomster på landsbygden till exempel, där det inte finns lika bra tillgång till kollektivtrafik som i större städer. Är inte det ett steg i just den där riktningen som du pratar om?
Jo, det kan vara ett steg i den riktningen och absolut ett stöd till de som kanske behöver det allra mest. Och sen får vi se, det är ett ganska krångligt stöd, så vi får se också vad effekten av det är, men det vet vi inte ännu, det kanske blir jättebra.
Och näringsministern, hon nämnde då en del av det som du tog upp redan, ett nytt tillfälligt stöd för gas- och elstöd, sänkt elskatt med 20% och att de hushåll som har sett sina elräkningar rusa i höjden nu ska kunna få kompensation för det.
Ja, och återigen då ett system som kanske missar målet lite grann på det sätt att de som faktiskt har sett till att spara, kanske sänkt inomhustemperaturen eller gjort andra åtgärder, då missgynnas i den processen, i det de har ansträngt sig för att göra för att hjälpa till i klimatomställningen.
Vad tänker du då på för andra åtgärder?
Ja, vad kan det vara? Det kan vara att man har bytt ut sina fönster eller tilläggsisolerat eller vad man nu kan ha gjort för någonting för att sänka sina elkostnader, och så plötsligt då så får man, man blir inte bestraffad för detta, men man får inte ta del av de här kompensatoriska åtgärderna då som regeringen nu vill införa.
Finns det andra saker som ni i rådet tycker att man kunde, att regeringen kunde ha valt att stödja istället när det handlar om just de här höga elpriserna?
Nej, vi är inte så detaljerade heller, utan poängen är att den generella principen måste vara att det ska vara dyrt med det som är dåligt, och att om det behövs fördelningspolitiska, alltså att man behöver kompensera för negativa fördelningspolitiska effekter av att det är dyrt med det som är dåligt, så får man göra det på andra sätt än genom att göra det billigt att köra fossilbil till exempel.
Mm. Mycket pengar till olika stöd här om vi pratar bara på transportområdet. Men om man tittar på proportionerna, så enligt Jimmy Åkesson så skulle det kosta 1,5 miljarder att sänka bränslepriserna med en krona på bensin, 40 öre på diesel nu. Men elbilstödet ska ökas med 100 miljoner.
Mm, ja, men det visar ju lite på proportionerna. Som sagt, vi har ju på intäktssidan i budgeten så har vi haft enorma bortfall i intäkter när vi har sänkt energiskatten på bensin och diesel de här senaste åren. Samtidigt som vi inte har sett det motsvaras av en satsning på klimatomställningen. Så att det är verkligen, det visar tydligt.
Nu har vi pratat mycket transporter och vad regeringen har gjort där. Men det finns ju andra viktiga saker om vi ska kunna ställa om hela samhället bort från fossil energi. Och då handlar det ju bland annat om de stora gröna industrisatsningarna. Hur har det sett ut där under mandatperioden, Harald?
Ja, där har man ju också pratat om en ryckighet, och Klimatpolitiska rådet, de trycker extra på behovet av klimatledarskap. Och jag undrar lite, vad tänker ni om statens roll när det kommer till det som händer med till exempel Northvolt och nu Stegra som vill göra utsläppssnålt stål?
Ja, men generellt sett är det så. Ryckighet är ännu sämre för industrin än vad det är för privatpersoner. Här behövs det stabilitet och tydlighet för att våga ta de här stora investeringsbesluten som sen leder till att man kanske investerar i någonting som ska vara i drift i 15, 20, 25 år. Så att det krävs verkligen stabilitet där, och då har vi vissa instrument som ger oss stabilitet. Det tydligaste för industrin, det är prissignalen från EUs system för handel med utsläppsrätter. Det systemet, där varierar priset upp och ner beroende på tillgång och efterfrågan på de här utsläppsrätterna. Så det skapar inte riktigt den stabilitet som behövs. Det är heller inte en tillräckligt stark drivkraft. Alltså prisnivån är för låg för att göra de riktigt stora teknikstegen eller sprången då. Och då behöver staten gå in där och hjälpa industrin, hålla industrin i hand och leda vägen och visa hur kan vi göra den här omställningen så att den blir stabil på sikt. Alltså ta ett ledarskap och visa vägen där.
Och samtidigt så är en vanlig invändning mot såna här stora statliga stöd att de här verksamheterna som kanske får dem då, de får en sorts konstgjord andning och att företagen liksom inte kan stå på egna ben. Mm. Hur tänker du om det?
Det handlar ju inte om att ge konstgjord andning för att få något att överleva. Alltså att man skulle då sänka till exempel skatt på fossila drivmedel för att ge konstgjord andning för bensinbilar och dieselbilar och så vidare. Utan här handlar det om att få det nya på plats på marknaden. Att erbjuda, alltså utveckla de nya lösningarna och se till att de finns på teknikhyllan så att andra sen kan följa efter och ta vid och använda den typen av teknik. Så här handlar det mer om att sätta igång någonting än att få någonting att överleva då. Men sen är det inte tänkt att det här ska på framtidens marknad fortsätta behöva ha stöd av staten, utan det ska ju stå på egna ben när man väl har fått det här igång, skjutsningsstödet så att säga. Men jag kan säga generellt sett också i en sån, med sådana stödsystem så innebär det också att man kommer att satsa på fel lösningar ibland. Det kommer att leda till att investeringar så att säga inte leder till de effekter eller resultat som man hade önskat. Därför att det är riskfyllda investeringar, riskfyllda processer. En del kommer att lyckas, andra kommer inte att lyckas, och det måste vi ju vara beredda på.
Är det ett sådant exempel vi har sett här med Northvolts batteritillverkning?
Ja, men det vet vi inte riktigt ännu, för den, så att säga, den berättelsen är inte slut ännu. Men det skulle kunna vara, det kan också vara någonting lyckat. Om 10 år kanske vi får återkomma till det.
Men när vi har här på Klotet har tittat på statsstöd till fossilfri ståltillverkning till exempel och hur det ser ut om man jämför med olika europeiska länder, så är det ju så att både Tyskland framförallt men även Frankrike, där går staten in med mycket mer ekonomiskt stöd till den sortens satsningar än vad nuvarande regering har valt att göra här i Sverige. Tänker ni eller tycker ni i klimatpolitiska rådet något om det?
Vi har ju också noterat det att det finns inte samma tradition i Sverige att stötta industrin i klimatomställningen som det gör i vissa andra delar av Europa och världen också för den delen. Exakt stödnivå, där har vi inte gjort något särskilt uttalande, utan det handlar mer om att vara tydlig och stabil i de stöd som vi faktiskt erbjuder industrin, så att vi inte skapar den här ryckigheten. Ryckigheten är nog mer skadlig än den exakta nivån på stödet.
Mm. Men om vi ska prata storsatsningar, Harald, då finns det väl ett ord som man framförallt kan nämna?
Ja, det är väl kärnkraft då, har vi förstått. Att ni tycker på klimatpolitiska rådet att man kanske har lagt lite äggen i en korg där.
Ja, men det handlar egentligen inte om en kritik av de här satsningarna på att göra det lättare att investera i kärnkraft. Det kan finnas en poäng med det, vi vet egentligen inte resultatet av de satsningarna först på lite sikt. Problemet är om man ensidigt satsar på en lösning och den lösningen sen inte levererar, då står vi inte med alternativen. Vi har liksom inte spritt våra risker, vi har lagt alla ägg i en korg, och det är den risken vi ser här, att vi får en effekt där vi kanske inte har de lösningar på plats som behövs. Dessutom så finns det ett behov av att bygga ut elproduktionskapaciteten på kort och medellång sikt, och det kan inte kärnkraft göra. Så att det behövs en kombination också av olika kraftslag, fossilfria kraftslag, av den anledningen.
Mm. Det här fokuset på att elektrifiera samhället med hjälp av kärnkraft, det har fått konsekvenser för andra satsningar. Det säger ju en av dina kollegor i klimatpolitiska rådet, Filip Jonsson, som också är professor i energisystem vid Chalmers tekniska högskola.
Vi har ju den här olyckliga polariseringen mellan kärnkraft och vindkraft. För det är ju någon mån en pseudokonflikt då, utan man skulle behöva en konsekvensanalys som liksom tittar på alla möjligheter, alla elproduktionstekniker då, och åtgärder som man kan göra i energisystemet.
Ja, vad har egentligen hänt med satsningarna på vindkraft under den här mandatperioden?
Ja, men de har inte gått framåt. De borde ha gått framåt. Vi behöver som sagt vara elproduktionskapacitet både på kort, mellanlång och lång sikt. På lång sikt kan kärnkraft fylla en funktion där, även havsbaserad vindkraft. Men på kort och medellång sikt så är det andra kraftslag som framförallt måste in. Och det är inte bara att vi ska utöka produktionskapaciteten, utan vi ska också jobba med energieffektivisering. Vi behöver också tänka smart kring hur vi använder vår el. Vi kanske också behöver titta på överföringskapaciteten, för den gör också att vi kan skapa stabilare nät om vi ökar överföringskapacitet. Även om det blåser på ett ställe och soligt på en annan ställe, så kan man ju jämna ut det då om man har bättre nät.
Men när jag pratar med Helena Dyschen, som är då statssekreterare på klimat- och näringslivsdepartementet, så sa hon att det finns nya förslag på vindkraftsområdet från regeringen.
Där är de inte riktigt uppdaterade. Det är på gång nya beslut. Det var ju en stor vindkraftsutredning som handlar om landvinden, och där vi är nu på väg att genomföra flera av de förslagen som handlar om ersättning till närboende, återbetalning till kommunerna. Och vi ska också utreda möjligheter att inlösa fastigheter som påverkas negativt av vindkraft. Och allt det där syftar ju till att kommunerna som har ett avgörande inflytande över vindkraftsetableringar ska underlätta den folkliga opinionen att säga ja till ytterligare vindkraft.
Ni är inte riktigt uppdaterade här på Klimatpolitiska rådet, säger Helena Dyschen.
Ja, och där är det lite orättvist också, därför att Helena fick då den här rapporten. Den är väldigt lång, det är mycket att ta sig igenom, där vi faktiskt också skriver om de här aspekterna, men det är svårt för henne naturligtvis att ta till sig allt det på en väldigt kort tid. Men vi berömmer faktiskt regeringen för att man nu äntligen tar det här steget och gör återbetalningar till kommuner. Det saknades när vi antog rapporten en plan för hur man skulle göra återbetalningar till närboende. Så, men det finns med där i vår analys. Däremot så är det ett problem att återbetalningarna sker delvis retroaktivt och att de är tidsbegränsade. Det skapar inte den här stabiliteten för att planera för investering, utökad investering i vindkraft, utan man får då retroaktivt.
Lite ryckigt där också, eller?
Precis, det är långsiktigheten saknas, stabiliteten saknas och det här ledarskapet saknas för vart vi vill med omställningen.
Men du, när det gäller utbyggnaden av havsbaserad vindkraft, så är det väl inte bara regeringen som säger nej? Alltså, när jag tittar på den där kartan över alla förslag som finns för stora vindkraftsparker i Bottenhavet och Bottenviken, jag tror det var 15 stycken eller någonting. Där är det väldigt mycket försvaret som har haft invändningar, och kan regeringen egentligen göra så mycket åt det?
När det gäller Östersjön så är det nästan uteslutande försvaret som har satt stopp för utbyggd kapacitet till havs. Där har ju regeringen möjlighet att samla de olika aktörerna till dialog och se hur kan vi hitta lösningar kring det här. Vi ser att ni säger konsekvent nej till de här vindkraftsparkerna till havs. Vad är det för problem? Vad finns det för potentiella lösningar? Hur kan vi komma runt de här problemen så att vi möjliggör en vindkraftsutbyggnad till havs parallellt med ett bra försvar?
Och där skriver ni väl i rapporten att ni ser att till exempel Polen, som är granne med Ryssland, att de har gjort en annan bedömning vad gäller vindkraft i havet.
Ja, det verkar ju finnas lösningar. Och det finns också andra exempel förutom Polen där man har möjliggjort det här. Så att lära av de exemplen då och se hur kan vi med våra behov i Sverige också hitta lösningar. Det kanske inte är exakt samma lösningar, men det finns kanske lösningar som vi inte har sett eftersom vi inte har haft den här dialogen som vi förmodligen behöver ha då.
Ja, men så vad har regeringen gjort som har varit bra på klimatområdet då?
Ja, men om vi tittar då på det långsiktiga målet 2045, så handlar det ju bland annat om att förbättra förutsättningarna för investeringar i kärnkraft. Så behövs det ju fortfarande, precis som Filip var inne på, en analys av vad är lämpligt att premiera i ett längre perspektiv. Men där har man i alla fall förbättrat förutsättningarna för kärnkraft. Man har också på det stora hela, inte i alla sakfrågor, men på det stora hela stått upp för EUs klimatpolitik och gjort det väldigt framgångsrikt i EU. Och man har också förenklat, effektiviserat tillståndsprocesserna. Så att det är väl de tre punkterna som Johan Britz tog upp här i början på programmet och som faktiskt är saker som har förbättrats för att skapa förutsättningar för att nå de långsiktiga klimatmålen. Sen har mycket gjorts som har försämrat förutsättningarna för att nå de klimatmål som vi har på vägen dit.
Men är det inte då paradoxalt att man står upp för en ambitiös klimatpolitik på EU-nivå, men att man försämrar möjligheterna till att nå målen på nationell nivå i Sverige?
Till viss del är det ju så naturligtvis, därför att vi får ju åtaganden av EU. Vi är med och skapar åtaganden till oss själva som en medlemsstat i EU. Så att absolut, då behöver vi också leva upp till dessa åtaganden. Och om vi inte gör det så försämrar vi också vår position i förhandlingarna i EU. Alltså vår trovärdighet med vilken vi går in i förhandlingar om nya klimatmål eller rättsakter som ska hjälpa oss att leverera nya klimatmål och så vidare. Så att absolut, det finns en det är inte bra om man inte gör både och samtidigt.
Och ett område där väl den nuvarande svenska regeringen inte har velat gå EU till mötes, det är ju skogspolitiken.
Mm.
Hur har det sett ut där under den här mandatperioden?
Det har ju varit ett sorgebarn. Det finns i princip ingen klimatpolitik på skogsområdet. Vi har skogspolitik naturligtvis, och den får effekter på vår samlade nettosänka eller vårt nettoupptag i mark och skog. Men det finns ingen utpräglad klimatvision med skogspolitiken eller inbyggt i skogspolitiken. Så att det finns väldigt mycket som skulle kunna göras där. Inte minst att skapa den här visionen som behövs för att styra på också mark- och skogsområdet. Men det är också ett komplext område. Det är mycket osäkerhet i skogssänkan och hur stor den faktiskt är, nettosänkan i mark och skog.
För EU vill att vi ska se till att spara mer skog, eller åtminstone se till att vi kan binda mer koldioxid i vår skog.
Än vi släpper ut från mark och skog, absolut. Och det gäller också jordbruk, så att vi ska också binda koldioxid i jordbruksmark så mycket, så långt det går. Och vi har ett konkret åtagande i EU-politiken som vi måste uppfylla också i mark och skog. Och där har det sett väldigt, väldigt svårt ut att nå de målen. Men den senaste statistiken visar snarare att det ligger kanske inte lite bättre till, utan mycket bättre till än vad vi tidigare trodde.
Ja, därför att det verkar som att den är större.
Precis. Nu har man hittat på en metod som faktiskt kan fånga upp de senaste årens variation bättre än den metod man hade tidigare. Och då ser vi att sänkan har varit större i mark och skog de senaste 3 åren, och det har lett till ökade upptag.
Men är det någonting där ni tycker att regeringen kunde ha gjort annorlunda redan under den här mandatperioden?
Alltså vi behöver faktiskt ha ett helhetsgrepp om skog, mark och även den koldioxid vi fångar in i industriella processer. Vad vi ska göra av allt det här kolet. Och den helhetsbilden har vi inte. Vi har inte en strategi för vår bioekonomi. Bioekonomin i Sverige är jättestor jämfört med många andra länders bioekonomi. Men vi saknar den här riktningen som behövs. Bioekonomins roll i klimatomställningen, vad ska den vara, åt vilket håll vill vi, vart ska vi rikta investeringarna?
Så där finns det mycket kvar att göra, men du, när vi pratade tidigare så sa du till mig att regeringen skulle också hinna göra en hel del nu under det halvår som är kvar när det gäller just EUs klimatpolitik.
Ja, men dels har vi ju väldigt kort tid kvar i den här mandatperioden. Propositionslistan är lagd och regeringen har liksom aviserat vad man ska göra för någonting i svenska politiken och så. Så att där är i princip fönstret stängt. Men inom EU händer det väldigt, väldigt mycket nu. Och det hänger ihop med att vi precis nyligen har antagit ett nytt etappmål till 2040. EU ska vara klimatneutralt år 2050, några år senare än Sverige. Och på vägen dit så finns det etappmål för 2030-2040. Och nu är 2040-målet precis antaget. Kommissionen jobbar febrilt nu med att ta fram de lagförslag som behövs för att leverera på det här målet att minska nettoutsläppen med 90% i EU. Och i den processen kan Sverige göra väldigt mycket. Och det är ju både riksdag och regering där som kan arbeta tillsammans för att driva på EU att göra ambitiös klimatpolitik som gör att vi tar oss igenom det här beroendet så snabbt som möjligt, beroendet av fossila bränslen, då kommer ut starkare i andra änden.
Men du, där har vi väl hört också hur näringsminister Ebba Busch har varit ute och sagt att Sverige absolut inte vill att priset på de här utsläppsrätterna ska sjunka, utan vill fortsätta hålla ett högt pris.
Ja, och det är väldigt bra.
Mm. Så nu är vi alltså mitt i ännu en stor energikris som vi inte riktigt vet hur länge den kommer att hålla på och vart den kommer att leda oss. Mattias Fridahl, klimatforskare och ledamot i Klimatpolitiska rådet. Finns det några lärdomar att dra här av tidigare kriser, tycker ni, som regeringen, den nuvarande och kanske även den kommande, beroende på hur länge det här håller på, kan dra och skulle kunna ha nytta av nu?
Ja, det skulle vara då att under de tidigare kriserna vi har sett så har vi orkat stå upp för klimatpolitik och energipolitik som har gjort att vi har blivit mindre beroende av fossila bränslen. Vi har till exempel efter oljeprischockerna på 70-80-talet uppvärmningssystem. Vi värmer upp våra bostäder mycket mer fossilfritt nu än vad vi gjorde då. Då var det väldigt mycket lokal uppvärmning med oljepannor. Nu har vi byggt ut fjärrvärmenät. Vi står mycket mer stabilt och robust inför sådana här oljeprischocker vad gäller uppvärmning av lokaler och bostäder. Det gäller att orka hålla i och komma bort från de här beroendena. Alltså att se till att man investerar sig ut ur problemen snarare än att subventionera de här bränslena som skapar problemen. Jag tjatar lite om det här, men det är liksom en huvudlärdom som vi kan dra från historien och som vi behöver ha med oss in i framtiden.
Tack Mattias Fridahl, klimatforskare vid Linköpings universitet och ledamot av Klimatpolitiska rådet.
Tack.
Ja, vi kan ju säga igen att vi har bett vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britt om en intervju, men fick svaret att han inte hade tid. Och vi som gjorde klotet idag var reporter Harald Andersson, producent Peter Nordmark och jag heter Marie-Louise Kristola.